Där vi hälsar alla välkomna till bönhuset ikväll. Och vi hälsar också er som följer internetsändningen välkomna. Men framförallt så hälsar vi våra kallade talare Kurt Hellstrand och Peter Fagerholm välkomna till oss. Vi ska i Jesu namn börja vår gudstjänst och inleda helgens möten. Och vi sjunger psalmen 206. 206. Himmelske far, vi tackar dig för att vi här får samlas i ditt namn och i ditt hus. Vi tackar dig för att vi får möjlighet att stanna upp i vardagen och får stilla oss inför dig och ditt heliga ord och betänka allvaret i livet. Vi ber att du själv ska vara med och mitt ibland oss under helgen och att du med din ande själv skulle tala till oss och ge oss alla några smulor från ditt rika ord. Ja, Herre, ge oss av det bröd som kommer ner från himlen och som ger världen liv. Vi ber för dem som här ska tjäna. Herre, öppna ordet för dem och ge dem frimodighet och glädje att så ut ditt ord. Jag öppna allas våra hjärtan till att rätt ta emot det du vill tala till oss. Ja, vi ber att du välsignar den här gudstjänsten och helgens mötestillfällen. Vi tackar dig för Jesu Kristi död och uppståndelse, till vår försoning och för vår rättfärdiggörelse. Vi tackar dig att vi får del av frälsningens sunder och att vi redan här i tiden får vara dina barn. Och som dina barn vill vi tillsammans be den bön som du själv har lärt oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi sjunger salmen 485. 485, och efter salmen så talar Kurt Hellstrand.
Yeah. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Först ska jag be att få frambära hälsningar från två håll. Dels förstås från hemförsamlingen där i Jakobstad. Vi hade ett litet predikantmöte i onsdags och hälsningar också därifrån. Men så har jag också hälsningar från Herren själv. Och de hälsningarna vill jag uttrycka med följande ord. Nåd och frid vare med er. Alltså från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ska ikväll läsa några verser från Hebreerbrevet. Och den som vill följa med i Bibeln kan läsa, kan slå upp det 11:e kapitlet. Hebreerbrevets 11:e kapitel, och vi läser några verser där i början. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han, fastän han är död. Genom tron togs Hanok bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Vi stannar där. Ja, det här Hebreerbrevets 11:e kapitel är ett kapitel som talar väldigt mäktigt om trons kraft. Och gör det också med skildringar ur Gamla testamentet. Dessa trons förebilder, ibland brukar man säga trons hjältar, kanske hellre då trons förebilder, de litade i allt på Gud. Och kärnan i Guds löften var ju hela tiden det som skulle komma. Vi har det i det första evangeliet, protoevangeliet, där vi syndafallet om kvinnans sed. Det blir allt tydligare ju närmare Jesu födelse vi kommer. Och när tiden är inne, Paulus använder bilden av ett kärl som fylls med tid. Och en dag så är kärlet fyllt. Och då kommer han, född av kvinna och ställd under lagen. Det centrala i den kristna tron är ju, i kristendomen, är ju nåden och tron. Nåden och tron. Men inte vilken tro som helst. Vi vet att tron kan vara brinnande och fast, men ändå falsk. Tron kan vara så stark att den bär ända in i martyriet, men till himlen bär den inte. Våra fäder, de brukade tala om den saliggörande tron, och den tro på Jesus. Den saliggörande tron, den tro på Jesus. Man är ju inte kristen för att man tror att Gud finns. Också djävulen tror att Gud finns. Och inte kommer man till himlen för att man tror att det finns ett liv efter döden. Nej, den saliggörande tron, det är att få del av allt det som Kristus har vunnit genom sin död på korset och sin segerrika uppståndelse. Och få del av allt det som han äger i evighet. Luther använde ju ett bra uttryck för det här. Han kallade det, som ni säkert har hört, ett saligt byte. Jag får byta ut all min skuld mot fullständig, fullkomlig förlåtelse. Det straff som jag hade förtjänt får jag byta ut mot frihet. Istället för förkastelse så får jag barnaskap hos Gud. Istället för evig fördömelse så väntar mig evigt liv i härlighet. Och det är bara genom tron som en syndare kan bestå inför Gud. Och den tron, det är en tro på Jesus. Här hjälper inga gärningar, inga upplevelser och inga känslor. Allt sådant är avskräde. Nu betyder inte det här att inte en kristen också skulle ha känslor. Visst är det så att tron också för med sig känslor. Som glädje och frid och tacksamhet. Paulus säger, Guds rike består inte i mat och dryck. Utan i vad då? Jo, rättfärdighet, frid och glädje. Och det är min sann känslor. Frid och glädje. Men allt sånt här som upplevelser och känslor som man vill bygga på, det är avskräde inför Gud. Och här har också Luther, tycker jag, ett bra uttryck då han säger att till och med mina bästa avsikter och ansträngningar är synd. Om jag liksom försöker göra det till en förtjänst inför Gud. Innan jag fortsätter så ska jag fråga så här att åtminstone där jag står så står jag för nära mikrofonen. Gör jag det? Ja, när jag står här så tycker jag bara att det liksom på något sätt ekar mig, så jag visste inte om jag... Jag var nyligen i en kyrka där i Sydösterbotten i Finland och det smällde hela tiden i mikrofonen och jag trodde att det var någon som höll på att sparka in och bänka där, men jag visste inte var det från ljudet kom, men efteråt så fick jag veta att det hade någonting med mikrofon att göra. Ja, och det är bara Guds egen helige ande som kan bevara en människa i den andens fattigdom där allt eget är uteslutet och där man helt och hållet är beroende av sin käre frälsare. Ibland hör vi säga så här att en människa har kommit i tro. Och jag förstår att man vill säga det så, men egentligen är det inte riktigt rätt att säga att han kom till tro. Utan det riktiga skulle vara att säga tron kom till honom. Tron gavs honom. Därför att tron är en gåva. Den är av nåd. Så tron kan man inte själv åstadkomma. Det är bara Gud själv som kan göra det. Och så har han bestämt sina mötesplatser. Där församlingen kommer samman. Guds ord predikas. Där man döper och firar nattvard. Det är mötesplatser där tron växer och där tron uppehålls. I sin lovsång till den helige ande så säger Luther så här att... kanske det inte riktigt så där ordagrant, men ungefär så här att jag tror att jag inte av egen kraft, det är förklaringen till den tredje trosartikeln i hans lovsång till den helige ande, jag tror att jag inte av egen kraft eller eget förnuft kan tro på Jesus Kristus min herre, eller ja, det står väl så, utan det är den helige ande som har kallat mig och upplyst mig och så säger han vidare, och som har behållit mig i en rätt tro. Allt är alltså den helige andes verk. Och det är lite samma sak som man också uttrycker i den här augsburgska bekännelsen. Så tron kan vi inte frambringa, tron kan vi inte framtvinga, men vi kan söka oss till de platser som Gud har visat oss och där vi får möta Herren Jesus Kristus. Och där anden väcker och där anden upprätthåller tron. Tron växer inte heller genom några under. När jag åkte hit upp så hade jag på radion ett finskt program. Och det var två pastorer som diskuterade den här utvecklingen i den finska kyrkan. Och så var det den ena som sa att ja, om folk skulle komma till kyrkan och så skulle de få se under, då skulle de nog komma till tro. Men det är inte så att tron väcks genom under. Undren kan vara en rikedom, men undren är som pekpinnar och de visar på Jesus. Och det skulle vara befängt och fånigt att bli och titta på pekpinnen. Man ska se på dem som pekpinnen visar på, nämligen Jesus Kristus. Så tron väcks inte genom under, utan genom att vi får se en skymt av den kärlek som tog sin boning i Jesus Kristus, som en gång invaderade den här jorden och som sökte upp det som var förlorat och som fick sin fästpunkt på en klippa som heter Golgata. Så vill du veta vad Guds kärlek är, då ska du se på korset. Det är alltså Guds ande som genom sitt ord väcker tron. Om en människa tar Guds ord på allvar, också Guds heliga lag, så får hon ständigt på nytt lära sig att trots det som hon tycker är framsteg, så är hon ändå i sig själv en fattig syndare som är helt och hållet beroende av Guds nåd och förlåtelse. För någon söndag sedan var en av texterna enligt kyrkohandboken i Finland, det handlade om den kananeiska kvinnan, om vilken Jesus säger att o kvinna, din tro är stor. Hurdan är en stor tro? Jo, en stor tro kan vi säga för det första, den sätter allt sitt hopp till Jesus. Den sätter allt sitt hopp till Jesus. Den litar på honom, den vet att Jesus vill hjälpa också när man i livet möter motstånd av olika slag. Den sätter sitt hopp till Jesus. Det som är också utmärkande för den stora tron är att den tror lite om sig själv. Till otrons väsen hör att man sätter sig själv i centrum, sitt eget stora jag, och försöker lyfta fram sina meriter. Det här kapitlet börjar med en definition av tron. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Men då säger ju någon, det här kan väl gälla för all religiös tro, att en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Men det kan man väl säga om all religiös tro. Så blir inte det här på något sätt så här subjektivt? Att tron inte behöver den svara mot någon verklighet. Men nu är det så att Hebreerbrevets författare menar precis det motsatta, vilket vi ska se. Alltså den kristna tron, den bygger på verklighet, den bygger på fakta, inte på några fabler, några slugt uttänkta fabler som Petrus talar om eller som det uttrycket nämner han ju i ett av sina brev. Och tron har både en subjektiv och en objektiv grund. Den subjektiva är den tro som jag har fått som gåva och som jag äger i mitt hjärta. Min tro. Och det objektiva, det är det som Gud har gjort i Jesus Kristus och som vi kan läsa i vår bibel. Och det subjektiva, det måste alltid vila i det objektiva. För annars hamnar vi lätt ute i villfarelser och svärmeri. Det subjektiva, min tro, måste alltid vara förankrad i det objektiva och vila i Guds ord. Tidigare här i brevet har författaren använt ett ord som betyder verklighet. Och här sägs det egentligen ord på samma sätt Så att ordagrant skulle man översätta så här. Tron är verkligheten i det man hoppas. Här står det att tron är en övertygelsen, men tron är verkligheten i det man hoppas. Det är beviset för något man inte ser. Alltså det författaren vill säga att där den äkta tron finns, där är verkligheten själv närvarande. Där är Gud närvarande och hans eviga rike. Så tron är inte några fantasier eller några osäkra sanningar. Det är något verkligt. Och nu tänkte jag ta en... De som vill kan följa med då i, här i 10:e kapitlet. Där lite av det här samma innehållet, vi möter lite av det samma innehållet. Till exempel är den 19:e versen. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. Frimodigt. I den gamla bibelöversättningen stod det med trosvisshet. Trosvisshet. Men nu talas det om frimodighet. Och lite senare så talas det nog i 22 versen. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet. Med ett hjärta som är renat från ett ont samvete. Och med en kropp som är badad i rent vatten. Och ännu i den 35 versen. Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. En sån här frimodighet. Jag kommer annars ihåg att när jag var här förra gången så i min sista predikan så predikade jag faktiskt över det här ordet frimodig och frimodighet. Så nu får jag här i min första predikan lite återvända till det här ordet. Men en sån här frimodighet och trosvisshet är det alltså fråga om i de här verserna. Det är så att när Hebreerbrevet innehåller väldigt mycket undervisning. Och mellan de här undervisande partierna så bryter det fram sådana uppmaningar och förmaningar. Som till exempel, låt oss frimodigt gå fram, låt oss orubbligt hålla fast vid, låt oss inte överge vår församlingsgemenskap och så vidare. Nå, vad är då denna tro? Vad är den tro som bär oss ända fram till det eviga livet och till själens frälsning? Ja, här sägs att tron är en övertygelse. Tron är en visshet. En övertygelse, en visshet. Viktiga ord. Tron är alltså inte några inbildningar eller fantasier eller känsloupplevelser. Tron är en övertygelse. Tron är en visshet. Tron är alltså säker. Den är säker på sitt föremål. Den är säker på sitt objekt. Och den lutar sig mot sitt objekt. Den lutar sig inte mot sig själv. Tron ser inte på sig själv. Tron är inte en tro. Min tro är inte en tro på min tro. Utan min tro har ett objekt, ett föremål. Och det är en säker grund, en fast tillförsikt. Och det är ganska intressant med de här bibliska orden, för att det här grekiska ordet här, hypostasis, det betyder, det kan egentligen ha två betydelser. Dels betyder det att det är på en fast grund. Tron, den är på en säker grund. I en psalm så sjunger vi ju så här att jag nu den säkra grunden vunnit som håller hoppets ankar kvar. Jag i min frälsaren funnit, det lades innan världen var. Så att tron har alltså en fast grund. Det är inget sånt här önsketänkande. Tänk om det ändå fanns något där bortom bergen, eller ska vi säga bortom döden. Tänk om det ändå fanns någonting bortom det synliga. Nej, tron den bygger på fakta. den bygger på verklighet. Och det är det här som det här ordet vill säga. Det är fråga om fakta, det är fråga om verklighet. Och nu finns också i det här ordet hypostatisen en annan betydelse. Och den här betydelsen är lite, kanske lite svårt att säga, men på något sätt det liksom har med dess natur att göra. Alltså inte naturen där ute. Dess natur, dess väsen, det egentliga varat. När det här tidigare i Hebreerbrevet har talats om gamla testförbundets gudstjänst, så sägs det att de här offren var bara skuggbilder. Då används inte ordet hypostates. Det var bara skuggbilder. Alltså, verkligheten fanns inte där. Men i tron så är den verkliga naturen närvarande. Jesus själv är närvarande genom tron. Tron bär Jesus in i våra liv. Tron bär Jesus in i vår verklighet. Tron bär Jesus in i vår församling. Där två eller tre är församlade mitt namn, där är jag. Där är jag mitt ibland er. Tron bär Jesus in i vår verklighet. Han är här bland oss. Och vi vet att vår tro, den är på en fast grund. Eftersom trons verklighet är närvarande. Den är närvarande här och nu. Det osynliga, det finns här närvarande oss. Det eviga livets krafter är här. Vi ser det inte, men det eviga livets krafter finns här. I den andra versen, genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Ja, tron förde in verkligheten i deras liv. De fick ett vittnesbörd om att deras liv stod på en fast grund. Det var grundat på fakta. Och det här talar ju sedan 11:e kapitlet mer om den långa raden av troende, trosvittnen. En del av dem nämns vid namn, men inte alla. Och så kommer en lite underlig vers, tycker vi kanske i första hand. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något osynligt. Vi förstår den här världen. Vi förstår universum. Det stora makrouniversum, det lilla mikrokosmos förstår vi bättre när vi tror på Gud och hans ord och på Jesus. Vi förstår att världen har inte kommit till av en slump. Den är byggd. Det finns en planerare. Det finns en designer. Det finns en konstruktör. Genom tron förstår vi det. Därför att Gud genom sitt ord sa det och allt blev till. Bakom allt finns inte ödet och slumpen, utan en varm kärlek som sa det. Och så blev det till av intet. Och vi kan också lita på att det finns naturlagar. Det finns en systematik. Det finns tillförlitlighet. Jag tänker att vi tittar ut på de här stora snöhoparna som är nästan som berg. Så nu kan vi vara säkra på att i augusti så finns inte någonting kvar av dem. Och vi kan också vara säkra på att det blir snart natt och imorgon en ny dag, gryr en ny dag om Gud ger oss en ny dag. Och jag är också säker på att här jag nu står så flyger jag inte iväg så här bara. Utan tyngdkraften håller mig här på plats. Det finns en systematik. Det finns naturlagar som Gud har lagt ner. Och eftersom vi tror på Gud så blir också den här världen begriplig för oss. Den blir liksom förutsägbar. Och vi kan utforska naturen. En av de stora kristna tänkarna under medeltiden hette Anselm av Canterbury. Han säger så här att jag tror för att förstå. Credo ut intelligam. Jag tror för att förstå. Och det här att tro för att förstå, det kan man säga att det är den kristna vetenskapsfilosofins grund. Tro för att förstå. Tron är inte, som en del säger, menar någon slags fortsättning på det vi vet, på vetandet. Att när vi inte längre vet så måste vi liksom bara tro någonting. Nej, så är det inte. Utan tron finns där och den hjälper oss att veta. Hjälper oss att förstå. Veta bättre och förstå den här världen. Och det vi vet, det stöder tron. Det är enligt Guds ord. Och så måste det ju vara. Alltså den Gud som har skapat världen, allt det vi ser och inte ser, han talar genom Bibeln. Han har skrivit naturens bok och han har skrivit ordets bok. Och naturens bok och ordets bok, de går hand i hand. Därför är det samma Gud som har skrivit dem båda. Här kommer sen en lång rad av troende. Som jag sa, en del nämns vid namn. Här är patriarkerna, Noa, patriarkerna och många, Mose och Josef och så vidare. Här är det här domare och profeter och helt såna anonyma som inte nämns vid namn. Läs gärna slutet av, eller hela det här 11:e kapitlet. En mäktig beskrivning av trons kraft. Avsikten är inte med att visa hur märklig de var i sin tro. De var svaga. De var inga hjältar i sig själv. Men det som kapitlet vill visa på är den tros kraft som sedan bevisades i deras liv. I deras vandring. I deras tillit i allt till Guds ord. I han som hade skapat. Gud som har skapat allting en gång av ingenting. Och som skapar hos oss av ingenting. Som skapar tro i vårt andliga vakuum. I vårt andliga tomrum. Skapade världen av ingenting och han skapar tron. Så läste vi här om två av de här trosvittnena. Här nämns Abel som bar, står att genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han fastän han är död. Där i första Mosebok i det 4:e kapitlet så talas om världshistoriens första födelse. Men också första död. I Adams och Evas familj föddes två söner. Kain och Abel. Och de är så olika varandra. Det är som om i de här två så skulle vi finna liksom världshistorien i ett nötskal. Kain, han är stor och uppblåst. Med moderna termer skulle vi säga att han var lite av en narcissist. Alla skulle böja sig för Kain, lyda honom. Abel däremot. Det här ordet Abel, man vet inte riktigt vad det betyder, men det påminner om ett hebreiskt ord som betyder ungefär vindpust eller intig. Han var ingenting i sig själv. Han är liten och betydelselös jämfört med den mäktige Kain. Och ibland så är det som man ska få ett intryck också av att någonting gick snett där i Evas moders stolthet. Då hon säger, jag har fött en man. Så brukar man ju inte säga ni är kvinnor, när ni har fött er en pojke, så brukar ni inte säga så här att ja, nu har jag fött min första, en första man. Vi har fått en pojke. Men jag har fött en man. Och det var som om någonting så här som var uppfylld av Eva i sin stolthet, och kanske där gick snett också i det här uppfostran av Kain. Båda pojkarna, de får lära sig att be och offra. Det fanns ett altare. Och det här, Kain var inte ogudaktig. Han visste att Gud finns, men han trodde inte på Gud. Han visste att Gud finns, men han trodde inte på Gud. Att tro på Gud, det är inte samma som att veta att Gud finns, utan det är att sätta all sin förtröstan till honom. Och en dag så hände någonting. Vad som hände så vet vi inte riktigt. Båda hade kommit till offerplatsen. I vissa såna gamla illustrerade biblar så är det beskrivet på det sättet att röken från Kains offer steg upp rakt emot himmelens Gud. Men Kain, den här jordbundne, röken från hans offer strök längs marken. Vi vet inte riktigt hur det var. Men någonting hände, och Kain fylldes av avundsjuka mot sin broder. Och så småningom så utvecklades det till den här avundsjukan till hat. Och en dag så höjer han yxan mot sin broder och slår ihjäl honom. Den beskrivningen av Kain är faktiskt ett psykologiskt mästerverk. Precis som bara den helige ande kan skriva. Och nu säger Hebreerbrevet, om man skulle bläddra fram till följande kapitel 12. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus. Och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Abels blod, den ropar på hämnd. Men det finns ett annat blod som talar starkare. Ett renande blod. Och nu har vi kommit till det renande blodet. Jesu Kristi eget blod. Som han utgjöt för vår skull, för din skull, för min skull. Av kärlek till oss. Några ord kanske ännu om Kain. Kain flydde ju sedan till ett land som heter Nod. Nod betyder egentligen flyktig. Det finns många människor idag som lever i landet Nod. De saknar frid. De saknar frid med Gud. Och Kain, han var rädd för följderna av det han hade gjort. Men nu står det att Gud satte ett tecken för honom. Vad det var för tecken, det vet vi inte. Men vi vet i vilket tecken vi är tryggade. I vilket tecken vi är säkra. Nämligen i blodets tecken. I korsets tecken. Och så nämns här den här Hanok. Eller ibland han kan kallas också Henok. Bibeln är ganska få ord om Hanok. Henok, han nämns nu på några ställen. Han nämns också i de här apokryfiska böckerna. Men några ord om Henok, eller Hanok som han också då kallas. Han var gammal när han började. Ja, han var väl var han 65 år. Kommer jag inte ihåg hur gammal han var när han började vandra med Gud. Någonting hände i hans liv. Han fick en son, Metusela, som blev över 900 år. Kanske det här var en väckelse för Henok. Och barnet var kanske ett bönesvar. Och vi vet att den som har hållit ett nyfött barn i sin famn, Det är som om man skulle få en fläkt från himmelens Gud. När man får hålla ett nyfött barn. Nå, hur som helst. Henok började vandra med Gud. Och han inte bara började. Han fortsatte att vandra. Och han vandrade i, var det nu 365 år eller vad det var som han vandrade med Herren. En dag så gick han ut för att vandra. Och det som då hände var att han vandrade rakt in i härligheten. Han gick ut och vandra och så vandrade han rakt in i härligheten. Gud tog upp honom. Och så som det gick för den sjunde från Adam. Hanok var alltså den sjunde. Han togs upp till himlen. Så gick det också med den sjuttionde från Adam. Och vem var det? Jo, vår frälsare Jesus Kristus. Och nu får jag avslöja en hemlighet som inte är någon hemlighet. Men Paulus säger så här att först ska de som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren, trösta därför varandra med dessa ord. Hanok gick ut och vandrade, Gud tog upp honom, den sjunde från Adam. Den sjuttionde var Jesus, han togs upp till himlen. Och så kommer också att ske med en del av församlingen. Men det som sägs här om Hanok gäller om har sin tillämpning på människor i alla tider och i alla situationer. När det står, men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Tron är själva livsnerven. Tron har det finns ett hoppets ankare. Och det är vår frälsare Jesus Kristus. Repet till detta ankare är Guds heliga ord. Och vi håller fast vid Guds heliga ord. För i det finns livet. Ja, så får vi då trösta oss med dessa ord och veta att allt beror på tron och nåden. Av nåden är frälsta. Inte genom er själva. Guds gåva är det. Och så håller vi fast vid tron. Och så vandrar vi. Vi har börjat i tron. Vi fortsätter som Hanok att vandra i tron. Och en dag så kanske vi vandrar in i himlen direkt. Eller kanske det också går via graven. I allt detta må Gud ge oss sin nåd. Amen.
Vi sjunger salmen 357, och efter salmen talar Peter Fagerholm.